Nåd vare med oss och frid av Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Skriv dig, Jesus, på mitt hjärta, du min konung och min Gud, att dig lust, dig heller smärta, detta namn må plåna ut. Denna inskrift på mig sett, Jesus ifrån Nazaret, den korsfäste och hans lära, är min salighet och ära. Amen. Ja, nu ska vi stifta bekantskap med en mycket märklig person, brukspatron Adamsson. Ola har ju gett en introduktion här om böckerna, och den här följetongen från tidningen Stadsmissionären 1862 gavs alltså ut som bok 1863. Och den första upplagan såldes slut nästan direkt, så en andra upplaga gavs ut samma år, och den har jag ett exemplar av här. Och det är alltså den oförändrade upplagan. Jag har också en dansk utgåva som också bygger på den oförändrade upplagan. Och så har jag en kopia av en förändrad upplaga från 1907. Det finns till och med en doktorsavhandling över den här boken, ifall någon skulle vara väldigt intresserad och vill skaffa den. Men det här är alltså då den senaste upplagan som Ola presenterade bild på också, som kom 2019. Det var den 12:e upplagan. Ja. Jag kommer ju något in på vad Ola vidrörde också om den stora försoningsstriden, även om den i sig är så omfattande att det inte är platsen här att närmare gå in på den. Men vi ska se på vad den hade för avgörande inverkan på förkunnelsen och utformningen av boken. I närheten av en stor stad så fanns ett gods. Den stora staden var världen, och i närheten av den staden fanns ett gods eller en herrgård som hette Arbetsamhet. Det hörde egentligen inte staden världen och lydde under dess styrelse, men det låg en bit bort från staden. Det var en stor egendom, och det fanns ett järnbruk där som gav stora vinster. Man tillverkade goda gärningar där på järnbruket, och de var vackra att se på, fast en del illasinnade människor påstod att det var dålig kvalitet, att de var tillverkade av dåliga råvaror, men de levererades i snygga förpackningar. Genom det här godset rann det en å som hette Självfromhet. Och den gav vatten åt människorna, och den vattnade hela egendomen. Och den var också viktig för järnbruket, för den drev ett stort vattenhjul som gav kraft åt järnbruket. Och den här ån hette alltså Självfromhet, och det var den som gav kraft åt järnbruket där de goda gärningarna tillverkades. Den här ån rann upp på ett berg som hette Själviskhet, och den rann också genom de finare kvarteren i staden världen. Alltså, ån Självfromhet rann upp på berget Själviskhet och rann genom de finare staden i världen, och så flödade den genom godset Arbetsamhet. Och på godset hade man anlagt parker längs stränderna av ån Självfromhet, där människorna kunde vila och ta sig ett uppfriskande bad, och det var ju mycket uppfattat att bada i Självfromhet. Vattnet var också väldigt klart på ytan, men en bit ner var det grumligt, och botten på ån Självfromhet var dyg och smutsig. Men man hade lagt brädor över, så man märkte inte hur dyrt det var där under. Ja. Godsets ägare var en rik och mycket märkvärdig person, brukspatron Adamsson. Han var en ståtlig och bildad man och skötsam och pålitlig och rättvis och hade stort anseende bland folket. Han var intelligent och gästfri och en hederlig människa. Han var ordförande i en missionsförening som han hade bildat själv. Och han ivrade för att Guds ord skulle bli känt, inte bara i vårt land utan också bland hedningarna. Han var generös när det gällde kollekter och prenumererade på flera missionstidningar som han spred bland sina anställda. Han läste också själv missionstidningen ivrigt, fast på ett lite egendomligt sätt som förvånade hans fru. För han började nämligen med att läsa sista sidan. När han vid ett tillfälle kom hem och fann sin fru läsa missionstidningen så bad han att få låna den och bläddrade snabbt fram till slutet. Och då undrade frun, men varför gör du så? Vad letar du efter? Ja, sa Adamson, jag ville bara se om den lilla gåva som jag har fått nåd att skicka in hade kommit fram. För längst bak i tidningen fanns alltså redovisning av insända gåvor. Och frun förundrade sig över denna ödmjukhet. Det fanns också på godset en fru Beröm, och henne gillade Adamson mycket och tyckte om när hon kom på besök. Och hon var så full av beundran över brukspatrons godhet och kärlek och ödmjukhet att Adamson var tvungen att bromsa henne ibland och påminna om att vi får inte ta ut oss någon ära, för då kan vi bli högfärdiga. Jo, det kan väl patron ha rätt i, men patron är i alla fall fantastisk, sa fru Beröm och tog adjö. Ja, adjö, sa Adamson, men kom snart tillbaka. Jag tycker så mycket om er uppriktighet och vill gärna träffa er lite då och då. Adamson hade också en nära vän som hette Beundrare. Han var far till fru Beröm. Och som vi hörde av Olas introduktion här också, så hade Adamson omsorg om sina anställdas väl, och därför har han anställt en predikant som heter Legoherde. Och han höll morgon- och aftonandakter i ett kapell som Adamson själv hade byggt. Och Adamson var angelägen om att hans anställda skulle komma till gudstjänsterna i kapellet på söndagarna. Och en söndag så kom fru Andäkt hem från kyrkan och var alldeles till sig av lycka. Så hennes man som var sjuk och måste stanna hemma och undra vad som hänt. Och sa frun, pastorn hade predikat så härligt om den eviga söndagsvilan i himlen och sagt att om vi bara var flitiga och gudfruktiga så får vi komma dit. Och det vet ju alla, sa fru Andäkt, att det, så har jag alltid varit. Både flitig och ärlig och gudfruktig och noga med att gå i kyrkan. Och så citerade pastorn en så härlig psalmvers: då jag har levat som jag bort, för mig du öppnar himlens port. Ja, denne Adamson, han var outtröttlig i sin omsorg om sjuka och fattiga, att hjälpa och göra gott. Och hans nära vän Beundrare sa en gång om honom att jag tror det var ett misstag att Adamson kom hit till jorden, för han tycks vara skapad för en högre värld. Och alla som kände Adamson höll med om omdömet. Men naturligtvis måste det alltid finnas någon som blandade lite smolk i glädjebägaren. Det fanns en gammal skröplig gumma som inte stämde in i hyllningskören utan skakade på huvudet. Och till Adamson så sa hon rent ut: det står inte väl till med brukspatron. Och fick hon frågan om vad hon hade för tankar om Adamson, så sa hon med en djup suck: stackars man, det kommer aldrig att gå väl för honom. Och folk var förstås arga. Vad begriper en gammal gumma av sånt? Tror hon att hon begriper bättre än alla andra som beundrar Adamson? Och så tyckte man hon var oförskämd. Och särskilt när hon hade svarat fru Beröm på hennes lovord om Adamson, så sa hon: det står inte så väl till som brukspatron tror. Brukspatron är falsk i anden. Med alla sina goda gärningar och fromhetsövningar försöker brukspatron bara komma undan den sorgliga upptäckten att allt inte är rätt ställt. Och det här spreds förstås vidare vad gumman har sagt. Och Man föraktade henne och såg på henne med medlidande och kallade henne stackars torpargumma. Fast hennes rätta namn var mor enfaldig. Men Adamssons anseende växte. Han var förstås medlem i missionsföreningen. Och eftersom han var så betydande och framstående som medlem så trycktes hans namn med större stil i medlemsförteckningen. Och han blev snart ordförande. Han ställde alltid upp för andra och hjälpte dem med smått som stort. Men sina egna räkenskaper befattade han sig aldrig med själv, utan de sköttes av hans kassaförvaltare Samvete. Var en mycket tystlåten man. Han hade förut varit rådman i staden Världen, men Samvete hade ställt till med så mycket oro där så han blev avskedad. Man ville bli av med honom, och så kom han då till Adamsson som kassaförvaltare. Ja, jag ska säga något litet också om Adamssons familj. Hans fru hette Evas dotter och de hade flera barn. Den mest kända var godkärtan och självbelåten. Och fru Adamsson var precis som sin man ett under av älskvärdhet och föremål för mycket beundran. Hon levde för andra, en mor för hjälplösa och ett stöd för de övergivna. Och en gång när fru Evas dotter besökte mor Lättförd läste hon några bibelord för gumman och bad en bön. Och mor Lättförd frågade då med tårar i ögonen vilken bönbok man kunde hitta den där bönen. Nej, den står inte i någon bönbok, sa fru Evas dotter. Den tog jag ur mitt eget andliga inre. Men brukar inte frun använda bönbok? Nej, jag tycker det tar bättre med egna ord, sa fru Evas dotter. Ja, tänk om jag också hade kunnat be så vackert, suckade mor Lättröd. Åh, kära mor, sa fru Evas dotter, det är inte alla som kan det. Du får vara nöjd med mindre. Men de säger att mor Enfaldig också ber utan bönbok. Ja, ja, hon är högfärdig och tror som sånt som hon inte kan. De hade två barn, två pojkar som heter Godhjärtad och Självbelåten. Och när vi nu får stifta bekantskap med de här två gossarna så ska vi komma ihåg att de alltså är bilder och beskrivningar av sånt som bor inom oss själva. Godhjärtad var storväxt med ett vackert ansikte och välskapt kropp. Han var omtyckt av alla och alla hoppades att Godhjärtad skulle få leva länge. Men mor Enfaldig, som förstod sig på lite mera, hon såg att Godhjärtad hade dåliga lungor och dålig mage och en dålig spetelska. Hans bror Självbelåten var liten och oansenlig, men ovanligt frisk och stark. Han hade fått en underlig uppfostran, helt olika sin bror Godhjärtad. För Godhjärtad visade man ju gärna upp, men Självbelåten föddes i hemlighet och ingen fick veta vad han hette. Det var bara mor Enfaldig och kassaförvaltare Samvete som visste hans rätta namn. Självbelåten följde sin bror Godhjärtad överallt och de var alltid vänner och höll ihop. Vart Godhjärtad än gick så följde Självbelåten med. Men Självbelåten var alltid tystlåten, för hans pappa hade förbjudit honom att yttra sig. Men han höll noga koll på vad folk sa och hur de reagerade. Och när bröderna kom hem så var Självbelåten noga med att berätta för pappa allt han får veta och sett och hört. Och vad folk sagt om sin goda och nådiga brukspatron. Och skulle han ha hört någon kritik så teg han om det. Ibland när Självbelåten berättade vad för berömt sagt så bad Adamsson att han skulle tiga. Varför skulle jag läsa Självbelåten? Allt gott hon sa om pappa var ju ändå sant, och så fick Självbelåten fortsätta och Adamsson lyssnade gärna. Men eftersom folk inte visste vad Självbelåten hette och han var så tillbakadragen och ofta gömde sig bakom sin bror Godhjärtad, så började de kalla honom för nådig herr brukspatrons lilla ödmjuk. De höll alltså alltid ihop, de här bröderna, Godhjärtad och Självbelåten. Och Adamsson försökte ibland hålla Självbelåten hemma när Godhjärtad skulle gå något ärende, men då vägrade Godhjärtad att gå. fick inte självbelåten vara med, så gick inte godhjärtat heller. Och då måste Adamsson ibland sända fröken ovillig, särskilt till sådana från vilka Adamsson inte kunde vänta sig något tack. Ja, jag undrar om det är några av oss som känner igen de här två pojkarna, godhjärtade och självbelåten, och kanske till och med finns i den egna familjen. Och att det är som hos familjen Adamsson, att godhjärtat ser bra ut men han har egentligen problem med hälsan. Och att det skulle bo en självbelåten i huset, nej, det kan man väl aldrig tro. Och skulle det vara så, så får det förbli en hemlighet och han får hålla sig undan. Det vi har pratat om här nu, det är alltså en bild av egen rättfärdighet. Den har en vacker yta, precis som ån självfromhet. Men under ytan döljer sig ett grumligt svart hål av synd utan botten. Och med olika medel så söker den egen rättfärdige skyla över och dölja, såväl för sig själv som för omgivningen. Ån hette självfromhet, och dess källor fanns på berget själviskhet, och därifrån hämtades också drivkraften för att tillverka de goda gärningarna. Och folket på godset arbetsamhet brukade vila på stränderna och ta sig ett uppfriskande bad i självfromhet. Sådan är egen rättfärdighet. Men egen rättfärdighet är också sån att den ger aldrig någon ro och vila. Dels måste man ständigt vara verksam. Det finns alltid en oro att man inte har gjort nog. Och mår enfaldig får utgöra bilden av den oro att allt inte står riktigt väl till, som är den egenrättfärdiges ständige följeslagare. Och där finner vi brukspersonen Adamsson ständigt verksam och lyhörd för andras omdömen, som gärna lyssnar till fru beröm men inte alls uppskattar mor enfaldigs orättvisa åsikter. Och ändå får han inte någon riktigt ro för vad hon säger. Och så en dag slår bomben ner. Adamsson får oväntat besök. I en stad som hette Helighet regerade en mäktig kung som hette Justus Allsvåldig. Han var precis det som namnet säger, rättfärdig och allsmäktig. Det är alltså bilden av Herren Gud. Och i staden Världen gick det många rykten om honom. En del var övertygade om att han överhuvudtaget inte fanns utan var ett fantasifoster. Andra var väldigt rädda för honom då de hade för sig att han var oerhört sträng. Och andra menade att han var en gammal godmodig herre som ingen behövde vara rädd för. Kort sagt, så hade var och en sina egna tankar om honom. Adamsson hade också en relation till Justus Allsvåldig. Den var nämligen så att Adamsson hade stora skulder till Justus Allsvåldig. Och kassaförvaltarens samvete hade noga bokfört alltsammans. Och så en dag så sände Justus Allsvåldig sin tjänare Mose till brukspatron Adamsson. Adamsson hade just haft besök av sina söner självbelåten och godhjärtad, och Adamsson kände sig alldeles ovärdig att få vara far åt sådana barn. Och så steg Mose in och överlämnade ett fordringsbrev från sin herre. Adamsson tog förvånad emot det och sa till Mose att det här måste vara något misstag, för så visst han visste var han inte skyldig herr Justus just någonting. I så fall skulle det röra sig om småsaker som Justus Allsvåldig inte var så noga med. Han förstod inte hur Mose kunde komma med en skuldsedel på 10 000 talenter och kräva betalning för en så orimlig summa. Och med det beskedet reste Mose tillbaka. Och som Ola nämnde så syftade de med 10 000 talenterna på berättelsen i Matteus 18 om kungen som höll räkenskap med sina tjänare och avslöjade den stora skulden. Och om vi översätter 10 000 talenter ungefär till våra dagar så betyder det 60 miljoner dagsverken. Och delar man upp det på 5 dagars arbetsveckor så behöver man 250 000 år på sig för att betala av. Och då har man ändå inte räknat någon ränta. Skulden som Justus Asvoldic hade på Adam, som var alltså helt ofattbar, fanns inte i sinnevärlden någon möjlighet till betalning. Det var en mörk och kylig höstkväll och Adam som mådde inte bra. När han varit ute bland folk hade han träffat mor Enfaldig och hon var nedstämd och ledsen. Och när Adamsson undrade varför, så har mor Enfaldig svarat att hon var ledsen för brukspatrons skull. Hon tyckte så mycket om brukspatron, men hon sörjde över att brukspatron inte ville medan tid var lämna godset arbetsamhet och flytta till evangelium. I all synnerhet som mor Enfaldig hade hört att brukspatrons ekonomi vacklade. Min ekonomi kan du vara lugn för, sa Adam, som sköt du dig själv. Skulle jag ha skulder så har jag också tillgångar. Och så skildes de. Men där Adam som gick började han känna sig orolig och fundersam. Skulle hans affärer vara dåliga? Och han skuldsatt utan att veta om det. Och fick han se sin kassaförvaltare samvete. Som jag sa hade han förut varit rådman i staden, men hade ställt till så mycket i staden Världen, men ställt till så mycket oro där så han fått sparken. Man vill inte ha något samvete i Världen. Men Adamsson hade anställt honom, och när han såg honom på avstånd så ropade han och sa: "Hörru samvete, nog står det väl bra till med min ekonomi." Och samvete låtsades inte höra. Han bara gick därifrån. För samvete var sån att om man fick en ledande fråga som avslöjade vad den frågade egentligen önskade för svar, så teg han. Och nu blev Adamsson ännu mer orolig, och för att lugna sig sökte han upp legoherde och berättade alltihop för honom. Och om mor Enfaldis vädjan att Adamsson skulle överge arbetsamhet och flytta till evangelium. Men legoherde vart förvånad. Hur kunde Adamsson tro att han var skuldsatt? Och flytta till evangelium? Nej, kristendomen fordrar mer allvar. De där som flyttar till evangelium försvarar bara sin lathet och sin oduglighet med fagert tal och nåd. Nej, brukspatron, kom ihåg det där att jag har levat som jag bort, för mig du öppnar himlens port. Ja, så gick Adamsson och kände sig lite lugnare, men det var ändå något som gnagde. Och knappt hade han kommit hem förrän Mose anlände för andra gången och överlämnade ett brev med ett mycket vredgat besked från Justus Asvoldic att om inte skulden omedelbart betalades skulle det bli utmätning och Adamsson hamna i Sina i fängelse. Och där skulle han få sitta tills skulden var betalt det sista öret. Precis då kom kassaförvaltare samvete in med bokföringen och visade att skulden verkligen var så stor. Men varför har du inte sagt detta tidigare? Frågade en dödsblek Adamsson. Det är patrons eget fel, sa samvete. För att patron har mest sysslat med andras räkenskaper men aldrig velat granska sina egna. Och varje gång jag har försökt så har patron varit upptagen med allt möjligt annat. Och då har jag inte brytt mig om att låta patron veta sanningen. Nu satte sig Adamsson ner och skrev ett brev till Justus Asvoldic. Att om herr Justus kunde tänka sig att vänta med skulden så skulle patron gärna betala räntan. Och han bad mycket ödmjukt om förlåtelse för att han handlat fel. Och bad Justus Asvoldic att se till hans ånger och tårar och låta betalningen vänta. Men alla försök strandade på Justus Asvoldics stränghet. Och när Adamsson trots förtvivlade försök att betala inte ens kunde låna ihop till den nödvändiga summan, så sålde hans egendom och han med hela sin familj kastades i Sina i fängelse. Och där satt nu Adamsson bunden till händer och fötter i den största bedrövelse. Och här i Sina i fängelse händer sorgliga saker i familjen. sonen godhjärtad dör. Och istället föder fru Adamsson tvillingar som får namnen Hatfull och Bitter. När en människa får sina ögon öppnade för Guds heliga lag och finner sig vara skyldig upp över öronen med en skuld man aldrig i evighet kan betala, och så hamnar man i sina i fängelse dömd av Guds heliga lag, då blir det uppenbart hur illa det står till med godhjärtats hälsa. I sina i fängelse dör det goda hjärtat, och istället föds tvillingarna Hatfull och Bitter. Lagen åstadkommer vrede, står det i Romarbrevets 4. Man blir inte gudfruktig och godhjärtad i sina i fängelse när Guds heliga lag dömer, utan man blir hatisk, bitter och upprorisk mot Justus alls våldig. Paulus skriver i Galaterbrevet 3 om lagens uppgift: nu har skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat ska ges genom tron på Jesus Kristus och dem som tror. Innan tron kom hölls vi instängda och bevakade av lagen tills tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro. Övervakare, i andra översättningar står det, lagen har blivit vår tukt och mästare till Kristus. Och det är alltså lagens uppgift. Inte att vi på den vägen skulle bli rättfärdiga inför Gud, utan att lagens domar skulle få oss att förtvivla på allt eget, vara vår övervakare och tuktomästare och driva oss till Kristus. Och nu satt Adamsson i sina i fängelse, bunden till händer och fötter. Han bad att någon skulle befria honom, men ingen lyssnade. Och så såg han framför sig ett evigt fängelse. Om jag ändå kunde få hit mor enfaldigt, tänkte han, hon är god vän med herr Justus och hon skulle säkert kunna ge mig något gott råd. Ska du inte fråga pastor Legoherde, undrade frun. Han känner säkert herr Justus bättre än mor enfaldigt. Nej, säg inte så. Han har bedragit mig länge nog och predikat frid där ingen frid var, och fått mig och många andra att tro att allt stod väl till. Tänk om jag bara hade lyssnat till mor enfaldig. Jo, det vore ju bra om vi kunde få hit henne, men så som vi har förolämpat den gumman så vill hon säkert inte se oss mer. Och så försjönk de båda i hopplös modlöshet och förtvivlan. Men mor enfaldig, som hade fått höra vad som hänt, skyndade till fängelset och fann Adamsson alldeles förkrossad. Ja, hur står det till, undrade hon. Det är alldeles förfärligt, ser du väl. Ja, men hur länge tänker patron bli kvar här då? Vadå bli kvar? Han såg oförstående på henne. Ja, just därför nog kan patron slippa ut härifrån, så mycket jag känner jag här Justus. Nej, nej, kära mor enfaldig, hur skulle det gå till, undrade Adamsson. Och tårarna rann ner för kinderna. Jo, om patron ber herr Justus att han av fri nåd och barmhärtighet efterskänker hela skulden. Men jag är en stackars förlorad fånge som har brutit mot både herr Justus och dig, och min skuld kan han inte efterskänka. Jag har bett honom pruta och erbjuda att betala ränta, och han svarar bara med en förfärlig hotelse. Och sen har jag kastats hit i fängelset. Nej, säg mig bara vad jag kan göra. Ja, jag tänker patron är i en sån belägenhet bundet händer och fötter att det lär vara svårt att göra något. Så måste jag då bli evigt kvar i det här fängelset. Nej, gör bara som jag sagt så är patron fri. Men du vet inte hur herr Justus hatar mig för mitt oredliga beteende mot honom. Nej, han älskar patron. Och hur skulle det kunna vara möjligt? Hur skulle herr Justus kunna älska mig? Jo, därför att han älskar patron. Och därför att hans son Immanuel har lagt sig ut för patron och betalat patrons hela skuld. Och här ska ju nu göra en liten utvidgning i anknytning också till det Ola sa. Här har alltså Wallenström i senare upplagor ändrat en avgörande och viktig formulering sedan han kom till sin nya försoningslära. Enligt Wallenströms nya försoningslära behövde Gud inte försonas eftersom han är kärlek. Därför behövdes ingen gottgörelse för synder, utan det enda som behövdes var att människan försonades med Gud. Och därför ändrade Wallenström en viktig formulering. Så här stod det. Adam som säger till mor enfaldig: men du vet inte du hur herr Justus hatar mig för mitt oredliga beteende mot honom. Nej, han älskar på tron. Hur skulle det kunna vara möjligt? Hur skulle herr Justus kunna älska mig? Jo, därför att han älskar på tron. Och därför att hans son Immanuel har lagt sig ut för patron och betalat patrons hela skuld. Men i senare upplagor så står det så här: jo, därför att han älskar patron. Att Immanuel har lagt sig ut för patron och betalat hans skuld är struket. I Wallensteins teologi så är Immanuels försoningsverk, Kristi försoningsverk, struket. Så förödande är alltså denna lilla förändring av teologin. Och det här, det måste också vara en varning för oss allesammans. Wallenström var Rosenius nära medarbetare. Och de var tillsammans och predikade. Och Wallenström tog ju efter Rosenius död över också tidningen Pietist. Wallenström kunde vittna om hur han och Rosenius predikade tillsammans och hur åhörarna hängde vid våra läppar och slukade varje ord. Och dock kunde ingen större dårskap predikas. Så kan djävulen förvända och förvilla också den mest benådade förkunnare. Så må det stå som en allvarsam varning såväl för oss som har ombetrotts ordets ämbete som för oss alla kristna. Djävulens list är av det slaget att ingen någon går säker. Och därför må vi hålla oss nära Immanuel, Kristus Jesus, vår frälsare. Mor enfaldig lämnade nu Adamsson och lovade komma tillbaka en annan dag. Och när hon kom tillbaka så fann hon Adamsson alldeles förkrossad. Nu är allt hopp ute, sa han till mor enfaldig. Jag gjorde som du sa, men jag fick avslag igen. Hur gjorde du då? Ja, jag skickade tvivel med hälsningen till herr Justus att om han ville efterskänka min skuld och göra mig fri skulle jag för evigt vara hans ödmjukaste tjänare. Ja, då var det inte underligt att du fick avslag, sa mor enfaldig. Men jag gjorde ju som du sa. Nej, det gjorde du inte. Jag bad aldrig att patron skulle föreslå något köp. För Justus allsvåldig säljer inte sin nåd mot löfte av några framtida goda gärningar. Och dessutom så tycker herr Justus så hjärtligt illa om tvivel som du skickade bud med. Ja, men tvivel är ju så ödmjuk, sa Adamsson. Han står längst nere vid dörren och darrar inför herr Justus. Tvivel inte det minsta ödmjuk, men han påstår att man inte riktigt vågar lita på herr Justus ord. Och därför vill inte herr Justus ha med tvivel att göra överhuvudtaget. Nu ska patron istället skicka ut fattig tro och be om nåd och barmhärtighet för Immanuels skull. Ja, ja, sa patron, är någon värd namnet utfattig tro? Så är det väl den arme, tror jag. Mer än en gång har han fått frysa och svälta, men jag ska göra som du säger. Och utfattig tro begav sig på darrade ben iväg, och det var ganska mörkt ute. Och på vägen mötte han tvivel som överföll honom, men utfattig tro lyckades få övertaget och kunde fortsätta, men han darrade en lång stund efteråt. Så kom han ihåg några rader från en gammal psalm och så sjöng han för sig själv: klippa du som brast för mig. Låt mig gömma mig i dig. Och så gick solen upp och resten av färden gick lätt. I sina i fängelse satt Adamsson bevande och väntade på svar, och han behövde inte vänta länge. Immanuel kom själv. Och löste hans bojor och försäkrade honom att skulden var betald och att den aldrig mer skulle utkrävas. Och så förde han Adamsson på en nybanad väg som hette nyfödelse genom den så kallade trånga porten in i staden Evangelium till kvarteret syndernas förlåtelse. Och över porten till kvarteret stod det rum för det förlorade. Här får du nu bo, sa Immanuel till Adamsson, och här ska ingenting fattas dig av sånt du behöver för att må bra. Men du kommer väl också att vara här, sa Adamsson, annars kan jag inte må bra. Immanuel bor alltid i staden Evangelium, fast ibland vistas jag på ett fördolt rum så att man inte ser mig, för att invånarna ska flitigt öva sig i att inte se och dock tro, svarade Immanuel. Så det är alldeles säkert att du inte en dag plötsligt är borta. Så lite tro du har, svarade Immanuel. Jag är hos dig alla dagar. Jag har kallat dig vid namn. Du är min. Och från och med nu ska du inte heta Adamsson utan Abrahamsson.